Ñuka shutiman Elena y ñuka ichillamanda pachas achata harkashanisha kamara kumushkani.
Hej, jag heter Helena. Ända sedan jag varit liten har jag varit inblandad i att försvara regnskogen. Det sa Helena på språket Kichwa, som pratas av ursprungsbefolkningen med samma namn som hon tillhör i Ecuador. Helenas hela namn är Helena Siren Gualinga och hon är 17 år. Hon har vuxit upp i Ecuador i hennes mammas hemby Sarayaku som finns i Amazonas regnskog. Men hon har också bott och gått i skola i Pargas under senare delen av hennes barndom. Just nu bor hon själv i Åbo och går i katedralskolan. Hennes ena bror och syster bor i Sverige och resten av hennes syskon och släktingar bor i Ecuador. Hon pratar svenska, engelska, spanska och quichua och brinner för ursprungsbefolkningarnas rättigheter och klimatfrågor i Ecuador.
Ända sedan jag var ganska liten så har min hemby Ecuador kämpat mot oljebolag och det här gjorde att jag också blev involverad i miljösammanhang och liksom liknande, att försvara liksom miljön. Och sen det här så kopplar vi senare också till klimatförändringarna för att samma industrier som försökt ta sig in på våra marker höll på att liksom bidra till en global kris. Och det är väl därifrån det har liksom fötts att stå upp liksom för det som håller på att hända, speciellt när jag ser saker som händer i Ecuador på grund av det här. Så att det är väl det som har fått mig att börja.
Mm. Nu är vi ju som sagt i Åbo, men vad är det som händer just nu då i Ecuador? Att, hur skulle du beskriva läget för de som inte som vet vilka strider som håller man just på att ta där?
Speciellt urfolksbyar kämpar mot oljebolag och gruvbolag som försöker ta sig in och oftast är det utan bybornas tillåtelse så att det är mycket våld inblandat och regeringen är oftast emot byarna så att det blir liksom oftast de här stora företagen som kommer in tillsammans med regeringen och försöker börja till exempel borra olja. Och då om urfolkarna ställer sig emot det här så blir det oftast konflikter. Och till exempel många ledare och många liksom, politiska och sociala figurer blir oftast förföljda eller till och med mördade. Och liksom, det är en ganska hemsk situation för, på det sättet när sånt händer.
Mm. Och är det då just i din by där du kommer ifrån, eller har bott förstås då större delen av ditt liv tidigare, hur ser det ut där?
Vi vann en rättegång mot den ecuadorianska regeringen 2013 efter ungefär 10 år som vi hade börjat liksom kämpa emot just det oljebolaget som ville komma in då. Och tack vare det här så har vår by fått väldigt liksom stor respekt inom Ecuador, vilket har varit till vår nytta och har gynnat oss jättemycket. Men andra byar som inte har haft samma, deras den här liksom process har inte sett samma, liksom liknande ut, så det har nog gått mycket värre för dem. Min by har klarat sig från oljeexploatering och så vidare, men det finns fortfarande förföljelser på våra ledare och ja, det finns fortfarande intresse att komma in på våra territorier också.
Mm. Vad är det som du själv har börjat göra då för att uppmärksamma det här problemet?
Först så när jag växte upp så det var mest bara att se liksom mina föräldrar, min mammas släkt liksom ta sig ut på gatorna, in i domstolar och liksom försökte få bort dem här på alla liksom möjliga sätt. Så att jag tror att bara att se det där liksom lärde mig väldigt mycket. Sen när jag blev äldre så insåg jag också vilken makt jag hade att just kunna prata om de här problemen som händer där. Så att det är väl det jag har gjort största delen av den tiden jag håller på med det här, att prata om det, försöka få människor att lyssna på saker som händer där, men också att få fler ungdomar inblandade så att de också kan göra samma sak i sina byar, så att vi pratar med olika ungdomar i Ecuador och försöker jobba tillsammans.
Mm. Vilka roller har du då, eller agerar du på något vis sätt när du är i Ecuador och sen när du är här i Åbo? Har du någon skild roll i de här två olika länderna?
Det är faktiskt lite intressant för att här i Åbo så jag tror inte att det är så många som vet om att jag håller på med sådant. Det är inte någonting jag pratar om kanske i skolan, vilket är kanske lite konstigt nu när jag säger att det är min liksom roll att prata om det här. Och det är väl också, ja, i min släkt och i min by har det också ansetts som ungdomarnas roll att liksom föra det här vidare till folk som kan lyssna eftersom vi har så mycket medier och allt sånt. Så att där i Ecuador tror jag att jag är mycket mer aktiv än vad jag kanske är här, men såklart så fort jag får chansen att prata om det så gör jag nog det.
Så att dina vänner och så här, du har inte liksom berättat om situationer åt dem?
Jo, mina vänner vet nog absolut om det. Men jag tror kanske att människor som inte är så nära mig vet nog inte lika mycket om det så som de kanske vet i Ecuador.
Hur stor tycker du att det här problemet då är, om vi tänker så här lite större då, att det är stridighet mot oljebolag och så här, men större så är det ju säkert blandat ihop sig med klimatkrisen och allt det här. Att hur stort problem tycker du att klimatkrisen är?
För det första så är det de här samma byarna som håller på att kämpa emot oljebolag och gruvbolag och alla de här industrierna som kommer först lida. Och det är jättehemskt, och det är också de som håller på att jobba nu mest för att motverka det här. Och det är orättvist, men det är så verkligheten ser ut. Så att för mig har det varit jätteviktigt att folk liksom lyssnar på det här och börjar ta tag i liksom det här problemet, för att det är människor där hemma som kommer börja lida först, utan folk som har privilegiet att ha tillgång till skydd eller bättre liksom miljö eller någonting. De kommer inte vara de första som lider av det, och de som håller på att förstöra vårt klimat, det är inte heller de som kommer lida av det först. Så att jag tror det här är en jättestor kris som alla egentligen måste tänka på. För att det här är liksom en gräns som kommer flyttas. När de sen lever i en kris så kommer linjen flyttas bakåt, och då kommer det sen liksom ändå hit, och sen så kommer vi alla påverkas av det.
Syns klimatkrisen i Ecuador just nu?
Där jag bor så har jag märkt i alla fall att, så som mina morföräldrar har berättat, så hade vi översvämningar var 20:e år. Och de, nu för tiden kommer de varje år, 3-4 gånger per år. Det här är ju jättehemskt, för min by bor nära en flod. Och vi har också våra odlingar nära floden, och vi har våra hus nära odlingarna. Och när floden kommer så täcker det liksom allt det. Och med det här så kommer det också sjukdomar, det kommer liksom alla möjliga hemska saker. Och det är väl de här sakerna som liksom börjar märkas. Men såklart så att jag kanske inte helt märker genast när liksom hela ekosystemen håller på att liksom förändras. Men det håller ju på att hända om man lyssnar på forskare. Och sen vet jag också att isarna håller på att smälta uppe på bergen, och snön håller på att smälta, så att det är också jättedåligt.
Skulle du säga att där i din by eller i Ecuador är de mer medvetna om förändringarna i klimatet än om vi tänker här i Finland och i Åbo?
Jag tror kanske inte att de vetenskapligt vet lika mycket så som vi gör här, men de känner absolut av förändringarna, och speciellt äldre har påpekat att det är någonting som håller på att hända, att de märker förändringar. Kanske som jag inte märker, för jag har liksom vuxit upp med det, men som de ser stor skillnad på.
Vad tänker du om framtiden då? Att hur ser den ut enligt dig?
Jag har ganska mycket så att jag får klimatångest, som de kallar det. Men jag var ju förra veckan i USA, och det var jättemycket ungdomar som... Kanske rörelsen här bland ungdomar är inte lika stor i Finland. Men när jag såg hur mycket människor det faktiskt var som har märkt det här. Och det var också mycket urfolk från Sydamerika och andra delar av världen. Så att se alla dem tillsammans gav mig jättemycket liksom hopp om framtiden. Och jag tror att om alla liksom samarbetar så tror jag att vi kan lyckas hindra det här från att fortsätta.
Vad brukar du tänka, vad är det som man borde göra där, sådär, i stort sett? Vad brukar du ha som du tänker att det här måste bekämpas, eller det här måste vi förändra?
Jag får alltid den här frågan. Det är att vad man kan göra liksom som person, vad man kan göra i så här en samhälle, och vad man kan göra politiskt. Det man kan göra som person, det är såklart att man minskar sin egna konsumtion, att man är medveten om vad man använder och vad man gör, och hur ens agerande påverkar klimatet eller miljön och så vidare. Att alla skulle vara medvetna om vad som håller på att hända, och att man också skulle agera efter det. Sen på liksom en politisk nivå, så det vi kan göra är också att pressa politiker, men det politikerna behöver göra är att stoppa fossila bränsleindustrin, för jag tror det är den industrin som mest bidrar till klimatförändringarna, och vi behöver nu liksom börja byta till något hållbarare och överge den industrin.
Och du sa ju att du har fått ofta den här frågan, och du har ju faktiskt blivit nämnd i flera internationella medier redan. Hur känns det ändå?
Jag vet inte, jag har typ inte kanske reagerat på det så mycket.
För där blir du ju som så här jämförd med Greta Thunberg och många andra klimataktivister då också över världen. Är du själv en klimataktivist? Skulle du beskriva dig som det?
Jag får alltid det här att jag skulle vara en aktivist. Och förut så brukar jag säga att nej, jag är inte en aktivist. Jag står bara för mina åsikter. Men sen nu när jag har liksom insett det här, så när jag får höra det oftare, så då kategoriseras jag väl som en aktivist. Så att jag skulle själv kanske inte kalla mig för en aktivist, men det är väl så andra ser mig.
Mm. Har du sådär några mål sådär, om du tänker på din framtid? Skulle du vilja vara mer i Ecuador och ta striderna där? Eller hur tänker du på förhållandet mellan Ecuador och Finland nu i framtiden?
Jag flyttade tillbaka, jag bodde i Ecuador på nian. Och sen så flyttade jag tillbaka till Finland för att gå klart gymnasiet. Så att det första nu är att jag ska gå klart gymnasiet. Och sen så antagligen så kommer jag åka tillbaka dit och fortsätta det här kanske lite allvarligare. När jag är där annars på sommaren eller när jag åker dit nu lite då så har jag mindre projekt som jag jobbar på. Men kanske någonting jag skulle utveckla mera på sen i framtiden nog. Ja.
Mm. Vad är det för projekt du håller på med där?
Ett som jag håller på med handlar om att bevara språket där. För det finns många små urspråk som håller på att försvinna. Och jag har märkt att för mig i alla fall i min by så var det så att vi pratade. Det är helt normalt. Jag pratade med min mamma, jag pratade med mina syskon. Men sen så genast när man kommer utanför min lilla bubbla, om man säger så, som var min by när jag var liten. Så märkte jag att i andra byar var det inte alls lika, så för de hade kanske fått in några industrier eller det hade kommit vägar till dem, vilket vi inte har. Och då märker man en jättestor skillnad. De pratar, vissa generationer har slutat prata, vissa kan liksom några ord. Och det här var jättehemskt för mig att se, för att, det, liksom att ha det här språket betyder en jättestark kontakt till ens äldre och liksom jättemycket kunskap. Och också det här sen lagligt, så att om vi tappar vårt språk, om vi tappar vår kultur, då har vi inte heller rättigheter som ett urfolk. Och då skulle vi till exempel inte kunna säga att ni kan inte komma in på våra territorier för att vi är ett urfolk, för att vi skulle liksom inte räknas som det längre. Så då blev det ju liksom en typ kamp för min kultur, men också för det här miljöintresset som jag har. Så att jag har pratat i skolor, jag har pratat med ungdomar, försöker liksom förklara, eller inte förklara, kanske hålla liksom ett tal för dem, utan mer ha en liksom dialog och se vad hur de tänker om saken. Och det var också roligt för att man får liksom den här reaktionen att först är de helt, vad är det som händer? Hur kan någon i vår ålder prata det här språket som liksom min mormor pratar? Och sen efter ett tag så börjar de också prata och så börjar de också analysera varför de har tappat det. Och så kommer de fram till att det är liksom på grund av de här, bland annat rasism, och att de har liksom känt att det finns en viss typ stigma över att vara urfolk. Mm. Så det är någonting jag skulle vilja jobba med.
Vad jag har fått höra så är du inte enda i din familj som också är aktiv. Hur är det med resten av familjemedlemmarna?
Min stora syster, hon var nog den som började först av oss. Jag tror att hon såg liksom hela den här processen när de kom dit, när de ville borra olja. Hon såg allt det här våldet som min familj och min släkt och min by fick utstå, medan jag växte upp i den här liksom kampen om att vinna dem, medan hon såg liksom det här när folk...
När ingen ännu gjorde någonting kanske då?
Ja, men när folk liksom ännu kanske inte visste vad de skulle göra och man visste inte vad som skulle hända, kanske man inte hade fått upp det där att vi kommer vinna det här. Och jag tror liksom att hon som ett barn då nog var väldigt medveten om vad som höll på att hända. Så hon har jobbat med det länge. Hon har vunnit bland annat många priser. Och hon har en organisation som jag också är ungdomsledare på, kan man säga. Som jobbar med kvinnor och barn i Ecuadors regnskog. Och ett av de här större projekterna som vi håller på med är att vi gör smycken som... våra kulturella smycken, men som kanske har förlorats i de här generationerna. Så att vi gör olika workshops så att de kan lära sig att göra det här igen. Och sen så säljer vi också de här på nätet. Och vi jobbar nu ungefär med 200 kvinnor. Så att det skulle finnas liksom ett alternativ för att ta in de här industrierna, så kan de istället liksom göra någonting hållbart. Och fortfarande stödja till exempel deras barn med deras skolgång. Bland annat delar ut stipendier åt ungdomar och så vidare. Mm. Så det är en av hennes större projekt. Ja. Mm. Och sen min mamma, hon är väl också ganska aktiv. Hon bor nu i Ecuador. Hon är lärarna för kvinnorna i min by. Och sen resten av familjen är också, håller också på med sånt.
Så att på något sätt så har du vuxit nästan in ändå i den här kampen?
Man ska kunna säga det, ja. Jag kanske inte hade liksom något val om man säger så. Alltså jag kämtar alltid om att det här var inget val, utan liksom att jag föddes till att kanske göra det här. Så att, men jag tycker det är liksom en möjlighet jag har och det är någonting jag absolut borde utnyttja.